Jag ska läsa dagens evangelietext som är hämtat från Markus evangeliet, det tredje kapitlet, verserna 7 till och med 19. Och i de röda biblarna så är det på sidan 707 som du finner detta. Jesus drog sig undan mot sjön tillsammans med sina lärjungar. En massa människor från Galileen följde med, men också från Judeen, Jerusalem och Idumeen och från andra sidan Jordan och från trakten kring Tyros och Sidon kom människor i massor till honom när de hörde talas om allt han gjorde. Han sa åt sina lärjungar att ha en båt till reds så att han slapp bli trängd av folkmassan. Han hade botat många och nu kom alla som led av någon slags plåga och trängde sig på honom för att få röra vid honom. Och när de orena andarna såg honom följde ner för honom och ropade: "Du är Messias, Guds son." Men han förbjöd dem strängt att avslöja vem han var. Sedan gick han upp på berget och kallade till sig några som han hade utvalt. Och det kom till honom. Han utsåg 12 som skulle följa honom och som han skulle skicka ut att predika och ha makt att driva ut demoner. Och de 12 han utsåg var Simon, som han gav namnet Petrus, Zebedaios son Jakob och Jakobs bror Johannes, vilka han gav namnet Boanerges, det vill säga Oskans söner. Vidare Andreas, Filippos, Bartolomaios, Matteus, Thomas, Alfaios son Jakob, Tadaios, Simon Kananaios och Judas Iskariot, han som skulle förråda honom. Amen.
Nu är min på i alla fall. Jo, kolla där. Gött. Vi testar igen då. God morgon. Ja, fint. Nu är vi här allihopa. Tobias Ålöf heter jag. Jag är pastor i Matteuskyrkan i Majerna till vardags. Ska hälsa från församlingen till er. Det känns jätteroligt tycker vi med den här inbjudan som Daniel kommer att fira gudstjänst tillsammans med er här under sommaren. Vi är väldigt glada för det och vi är ju inte så många till att börja med och vi blir också lite tunnsådda på sommaren, så att tycker ni att det var inte så mycket folk här från Matteus, och ja, några är vi i alla fall, men vi sitter lite utspridda här. Men det är väldigt kul att vara här. Nu fick vi höra evangelietexten läsas, men jag ska predika över episteltexten idag som är från Romarbrevet 16 kapitel, så ni som har tagit biblar får gärna följa med där. Låt mig börja med att fråga, hur många av er om någon har sett någon film med Jesse Heyman? Precis, som väntat, inga händer åker upp. Jag är ganska säker på att många av er har sett filmer med honom, men ni vet inte om det. För Jesse Heyman, ni kan googla han när ni kommer hem, han är inte skådespelare i vanlig bemärkelse, utan han är statist. Världens mesta statist, säger man faktiskt. Jag vet inte om det stämmer. Men han har i alla fall varit med i väldigt många filmer. Stora produktioner, ni vet från Hollywood. kostat miljoner att spela in. De har setts av miljoner människor, dratt in massa pengar. Och det är med de här stora stjärnorna, Tom Hanks, Leonardo DiCaprio och så vidare. Men man får leta ganska långt ner i de här eftertexterna som rullar på slutet för att hitta Jesse Hamans namn. För när man tänker tillbaks på de här filmerna, då är det ju inte honom man tänker på. Utan du är på den stora stjärnan, det är på Tom Hanks eller Leonardo DiCaprio. Det är de som man minns, det är de vi kanske imponeras av eller till och med influeras lite av. Man vill bli lik någon av de här. Men Jesse Hayman och de andra statisterna, de förblir ganska okända. Men alltså, nu vet vi det här, men tänk er en film. Men så börjar man plocka bort de här statisterna. Sen tar man bort allt folk som sköter kamera och ljud, ljus, smink, bygga kulisser, klippa, redigera. Det blir inte jättemycket kvar av den där filmen, va? Det är inte jättemycket kvar av Tom Hanks. Han skulle inte vara den stjärnan han är om det inte vore för alla de här människorna runt omkring. Jag tänker att det förhåller sig lite på liknande sätt med Nya testamentet och den tidiga kyrkan som vi så ofta tittar tillbaka på, som vi fascineras av och som vi minns. Men vilka är personerna vi tänker på när vi tänker på Nya testamentet? Ni får inte säga Jesus nu. Vilka är personerna vi tänker på? Alltså, sannolikheten är ganska stor att det är de här Simon, eller Petrus då, som han också heter, Andreas, Jakob, Johannes och inte minst den stora aposteln himself, Paulus. Alltså, jag är väldigt tagen av den mannen, får jag säga. Vilken karaktär alltså. En av antikens största, djupaste intellekt. Alltså en teolog av världsklass. Han hade pannben som ingen annan. En sån järnvilja. Att bara kötta på i det som han var kallad till att göra. Frimodighet. Alltså, var det någon gång Paulus backade för att förkunna? Nej. Alltså det... Jag blir väldigt tagen av honom. Det kanske är någon annan som blir det också. Det som blir svårt för mig är när jag liksom lägger Paulus liv så det vi läser om det i apostlagärningarna. De här 13 breven som skrivs av honom. Och så lägger jag mitt eget liv vid sidan om. Så ser jag att okej, det finns några beröringspunkter. Men det är också ett ganska stort glapp däremellan. För jag är inte alls så intellektuellt briljant som han var. Jag har inte samma järnvilja att kämpa på. Jag är inte alls så där trosviss och frimodig som Paulus var. Och i det där glappet däremellan så märker jag hur det börjar liksom växa saker som inte är så trevliga. Det där de här känslorna och tankarna av att inte riktigt räcka till. Att vara lite mindre värd, att Gud är nog åtminstone lite missnöjd med mig för att jag inte är som Paulus. För det är ju honom jag har framför mig när jag tänker på vad det innebär att vara använd av Gud och att vara sänd av Gud. Och vi hörde innan temat för den här gudstjänsten och den här söndagen idag, det är ju sänd mig. Men om det är så det ser ut, som Paulus liv, att vara sänd av Gud, hur är det då med mig? I det 16:e kapitlet av Apostlagärningarna så kommer så att säga eftertexterna till filmen. Här listar Paulus en hel hope med namn i hälsningar till församlingen i Rom och från församlingen i Korint där han befinner sig när han skriver detta. Här börjar man ana att den här mannen står inte ensam. Det finns en hel apparat av människor runt omkring honom som möjliggör det att han kan göra det han gör, att han kan vara den här ja, men fel ord, men ni vet, stjärnan, så att säga. Och jag tänkte vi ska titta på de här tillsammans. Och min förhoppning och min bön för oss är att kanske skulle den här långa listan av namn, det kanske är en jättekonstig grej att predika över, jag vet inte. Men förhoppningsvis så kan den här listan av namn hjälpa till att luckra upp lite den här bilden som i alla fall jag har med mig, kanske någon mer, av vad det innebär att vara sänd och använd av Gud. Och vi ser och vi får syn på att det finns så många andra sätt att vara det. Romarbrevet 16, och vi ska läsa från vers 1 och framåt. Det här är ett brev som Paulus då skriver till församlingen i Rom. Det här vet ni säkert sedan innan, men Paulus han reste ju runt i Romarriket och han grundade församlingar på alla möjliga platser. Dock inte i Rom. Detta är inte en församling han har grundat. Så han skriver inte det här i brevet i egenskap av att han är församlingens pastor och grundare och att det nu finns problem där som han har hört om och som han måste ta itu med. Utan bakgrunden här är att Paulus befinner sig i Korint, borta i Grekland. I hans tanke och planering så är han på väg till Spanien, alltså västerut i ytterkanten av Romarriket. Och på vägen dit så ska han åka genom Rom och han vill besöka församlingen. Så han känner människor där naturligtvis, de vet vem han är, men han vill presentera sig. Han vill presentera sin teologi och sitt evangelium. Och han vill också vädja om lite ekonomisk support på vägen när han väl kommer. Så han skriver det här brevet någonstans på mitten av 50-talet, då efter Kristus, från Korint till Rom. Låt oss titta här, vers 1. Den första han nämner, det är en kvinna vid namn Foibe. Han skriver så här: jag vill lägga ett gott ord för vår syster Foibe som tjänar församlingen i Kenkreai. Ta emot henne i Herren på ett sätt som anstår de heliga. Hjälp henne med allt hon kan begära av er. Hon har själv varit ett stöd för många, också för mig. Är ni bekanta med Foibe sedan tidigare? Kanske, nej, det ruskas på några huvuden. Någon kanske har läst namnet. Vi vet inte mer om den här kvinnan än det som står precis här. Det som Paulus säger uttryckligen och det vi kan så att säga läsa ut mellan raderna. Detta är alltså Paulus rekommendationsbrev av henne, kan man säga. Han vill lägga ett gott ord för systern Foibe, en syster i tron. Hennes namn är grekiskt, så hon är förmodligen inte jude. Och det står att hon tjänar församlingen i Kenkreai. Kenkreai, det var en av Korints två hamnstäder, den östra av dem. Tjänar församlingen. Tittar ni i grekiska när ni kommer hem så står det att hon var en diakonos. Det hör ni nästan vad det skulle kunna vara på svenska, va? En diakon. Men både översättningen här och det här grekiska ordet riskerar att leda våra tankar lite fel. Vi kanske tänker att jaha, men då var hon alltså en person som arbetade med omsorgen i församlingen. Hon såg till att de fattiga, de sjuka, utslagna fick mat och pengar. Och så kan det naturligtvis ha varit. Men att tjäna församlingen, att vara en diakonos på den här tiden, det var bredare än så. Ni som har läst Apostlagärningarna i kapitel 6, när det talas om hur de sju första diakonerna utses, som här Stefanos och Filippos, Nikanor, jag kommer inte ihåg namnet på dem alla. Flera av dem var ju också evangelister och profeter och hade andra uppdrag. Och så var det nog med den här Foibe också. Alltså hon var förmodligen ledare för församlingen i Kenkreai, inte bara en diakon där. I vår översättning står att hon har själv varit ett stöd för många, också för mig. Det där är en lite futtig översättning faktiskt. Det står att hon var en prostatis. Det är alltså en beskyddare, en patron. Jag vet inte om vi använder det ordet idag. Kanske att man är en konstens beskyddare. Känner ni igen det? Det finns ju till och med någon sån här tjänst på nätet, Patreon, där man kan se till att sponsra människor som är konstnärer, kanske gör musik eller spelar in poddar och annat. En patron, en beskyddare är det som står att hon var. Alltså hon var en person, en kvinna med mycket pengar. Man kan ana att hon förmodligen var någon typ av affärskvinna. Hon sponsrade alltså Paulus verksamhet och andras ekonomiskt. Hon var hans finansiär. Hon har själv varit ett stöd för många, också för mig. Och nu så är hon tydligen på väg till Rom med romarbrevet i handen. Ni vet, skulle man skicka brev på den här tiden så gick man inte till brevlådan och lade på den. Det fanns inget sånt allmänt postväsende för privatpersoner. Utan det fick man skicka i så fall med en personlig kurir. Så för den här Foibe, hon är alltså Paulus personliga kurir som bär med sig romarbrevet till församlingen i Rom. Men det här uppdraget innebar inte bara att man skulle åka dit och så lämnar man över det och tackar det för sig. Utan man skulle också läsa upp det här brevet och förklara dess innehåll och kunna svara på frågor. Så den här Foibe som vi nu bara liksom passerar förbi några korta versar i eftertexterna. Hon är alltså den första förkunnaren utav romarbrevet. Jag vet inte om vi greppar hur stort det här är. Romarbrevet, ni vet, kronan i Paulus brevkorpus. Det som ligger bakom reformationen. Foibe är den första förkunnaren utav detta. Och så går han vidare, så säger han att hälsa då också till Priska och Aquila, mina medarbetare i Kristus Jesus. De har vågat livet för mig, och inte bara jag utan alla hedna kristna församlingar tackar dem. Hälsa också församlingen som möts i deras hus. Känner ni igen de här namnen? De dyker upp på några fler ställen i Nya testamentet. Alltid tillsammans och oftast i den här ordningen. Priska, eller Priscilla som hon också kallas, och Aquila. Förmodligen en man och en hustru. De kom ursprungligen från Pontos i dagens Turkiet, men hade kommit till församlingen i Rom. Men när den dåvarande kejsaren Claudius, och detta är alltså år 49 efter Kristus, när han utfärdade ett edikt om att alla judar ska fördrivas från Rom, inga judar får bo där, då kommer de till Korint. Och när Paulus passerar genom Korint på sin andra missionsresa så lär han känna de här två. För de var inte bara medarbetare i Kristus, utan de var också medarbetare i en mer vardaglig bemärkelse. De här två var precis som Paulus tältmakare eller läderarbetare. Det beror på om man vill översätta det här. Kanske är det genom deras gemensamma yrke som de lär känna varann. Men hur som helst så flyttar Paulus in hos de här två och bor med dem i 1,5 år i Korint. Och när han sedan reser vidare mot Efesus, då följer de med dit. Sen stannar de kvar och de finns i församlingen där och verkar som pastorer och lärare och så här. Dit kommer den här, ni kanske har hört om honom, Apollos, den här mycket lärda teologen från Alexandria, som de här två får ta under sina vingar och hjälpa han att komma djupare i tron. Men vi förstår att de efter den här vistelsen i Efesus har då kommit till Rom igen där de en gång hade bott. För Paulus hälsar ju till dem där och till församlingen som möts i deras hus. Ser ni hur det här nätverket kring Paulus börjar växa fram? Vi har Foibe, den här finansiären. Vi har nära medarbetare både i tron och praktiskt som reser tillsammans med Paulus och som verkar lokalt, och de står i relation till varandra. Nästa vers här, eller är samma vers med nästa mening. Hälsa min käre Epainetos, Asiens första gåva till Kristus. Vi vet inget mer om honom än det som står där. Men tydligen var han den första i Asien, alltså inte Kina, Japan, Östasien, utan mindre Asien, det vi kallar för Turkiet idag. Han var den första gåvan därifrån till Kristus. Den första som kom till tro, den första att döpa sig. Och på något sätt och av någon anledning så har han flyttat därifrån, och han har nu då kommit till Rom. Vi ser den här rörelsen, va, geografiskt i Paulus nätverk. Hälsa Maria som har arbetat mycket för er. Maria är ett jättevanligt namn i Bibeln. Vi vet inte vem det här är. Det är en kvinna i Rom. Hon har ett judiskt namn, så hon är förmodligen judinna. Och hon har arbetat i församlingen på något sätt. Ledare, vi vet inte. Hälsa Andronikos och Junias, mina stamfränder och medfångar. De är högt ansedda som apostlar och har bekänt sig till Kristus före mig. Återigen förmodligen ett gift par, Andronikos, och så står det i vår översättning Junias. Det är egentligen ett mansnamn, men det är en tveksam översättning. Hon hette Junia. Men man blev lite obekväm med det här ganska tidigt under kyrkohistorien och även fram till idag. För det sägs ju att de är apostlar, de här två. Så kunde man ju inte ha det, för det var ju en kvinna. Så att någon gick in i texten och ändrade och såg till att det blev en Junias istället för Junia. Och de här två, de var tydligen stamfränder med Paulus. De tillhörde Benjamins stam, precis som han. Vi vet inte hur nära släktingar de var. Sysslingar, kusiner eller kanske ännu mer avlägset. Men de hade i alla fall varit medfångar med Paulus under någon tid. Jag funderar på, det kanske inte är det som är så roligt att bli sänd till, att få vara medfånge. Men det kanske var precis det Paulus, den stora stjärnan, behövde när han satt i fängelse. Ha släktingar, andra troende nära hos sig som kunde stötta och uppmuntra. Och de var ansedda som apostlar och hade bekänt sig till Kristus före honom. Det grundläggande kriteriet för att vara apostel, det är inte nödvändigtvis att man var en av de här 12 som vi hörde räknas upp innan. Utan det var att man hade sett Jesus. Kan det vara så att de här två ursprungligen då kom från Israel? Att de hade varit med, de hade sett Jesus leva och verka. De hade kommit till tro på honom och de hade blivit apostlar i den tidiga kyrkan. Och de fanns i det här nätverket kring Paulus. Sen kommer ett gäng namn som vi inte vet så mycket om. Hälsa Ampliatus, det är vers 8. Min käre broder i Herren. Hälsa Urbanus, vår medarbetare i Kristi tjänst. Och min käre Stackus. Hälsa Apelles, den är pålitlige kristne. Och så står det, hälsa alla hos Aristobolos. Inte hälsa Aristobolos själv, utan de som fanns i dennes hushåll. Detta var alltså Herodes den stores barnbarn som hade kommit till Rom. Och ni vet, han var nära vän med kejsaren, han var kunglig ett själv, hade massa pengar, ett stort hushåll med massa slavar och annat. Och tydligen så är det en del av dem som har blivit kristna hos Herodes den stores barnbarn. Hälsa min stamfrände Herodion. Hälsa alla dem hos Narkissos som tillhör Herren. Här har vi sådana här uttryck igen, att det inte är Narkissos själv utan de som är hos honom. Narkissos, han hade varit slav men blivit friköpt och blivit kompis med kejsare Claudius. Och det var hans högra hand. Det var Narkissos som avgjorde vem som fick audiens hos kejsaren. Så ville man ha det så fick man sticka till honom lite pengar. Och han hade blivit en väldigt, väldigt förmögen man. Stort hushåll, massa människor, slavar, arbetare. Och tydligen har en stor andel av de här också då blivit kristna. Hälsa Tryfaina och Tryfosa som arbetar i Herrens tjänst. Det här är förmodligen två systrar, kanske tvillingsystrar, drömma av fantasin på namn. Tryfaina och Tryfosa. Här ägnar sig Paulus nog åt en liten ordlek, för att de här namnen betyder någonting i stil med liksom ömtålig och delikat. Men de har arbetat och mödat hårt i tron. Hälsa den kära Persis, en persisk kvinna betyder namnet, som har arbetat mycket i Herrens tjänst. Hälsa Rufus som Herren har utvalt. Rufus, känner ni igen det någonstans ifrån? Rufus var son till Simon av Kyrene, han som får bära Jesu kors till Golgata. Han fanns tydligen i församlingen i Rom. Och hälsa hans mor, och titta vad som står sen, som är en mor också för mig. Nu kanske ni som är mammor här kan förklara det här mycket bättre än vad jag kan. Men vad innebär det att vara en mamma för Paulus? Han hade naturligtvis en biologisk mor också. Vi vet inte om hon levde eller om hon var död. Men den här Rufus mamma hade tagit sig an Paulus som att det var hennes egen son. Jag föreställer mig när han träffar dem att hon säger: åh, så mager du har blivit. Äter du ordentligt? Sover du ordentligt? Alltså det var en kvinna som, hon hade en annan typ av omsorg om Paulus. Hon kanske inte brydde sig så mycket i det han skrev om och att han reste runt sådär. Hon ville bara att han skulle må bra. Det var hennes pojk på något vis. Kan man vara sänd av Gud till att vara en mor på det viset också? Hälsa Asynkritos, Flegon, Hermes, Patrobas, Hermas och bröderna kring dem. Vi vet ingenting om vilka de här var. Men det är en grupp av män och så finns det bröder runt omkring dem. Kanske var det här ledarskapet i en av Roms husförsamlingar. Hälsa Filologos och Julia, Nereus och hans syster Olympas och alla de andra heliga hos dem. Det här är förmodligen ytterligare en av husförsamlingarna i Rom. På den här tiden så hade man ju inte en kyrka som Saron eller Matteuskyrkan eller så som man gick till och möttes gemensamt. Utan man möttes ju i husförsamlingar eller det som vi ibland så här kallar hemgrupper eller liknande. Det var det flera sådana som utgjorde församlingen i Rom. Hälsa varandra med en helig kyss. Alla kristna, eller kristi församlingar hälsar er. Och så långt har alltså Paulus hälsat till människor i församlingen. Men nu så vill han också hälsa från några som finns i Korint tillsammans med honom då, när han skriver det här brevet. Och då får vi hoppa fram till vers 21. Det första han skriver är att min medarbetare Timoteus hälsar er. Timoteus var ju Paulus högra hand. De hade träffats på en av hans missionsresor när han kom, jag tror det är till Lystra. Och han möter den här mannen där. Han är halvjude, hans mamma och hans mormor var judinnor. Hans far var grek. Men Paulus ser någonting i honom och han tar honom med sig på sina missionsresor. Och Timoteus, han är medförfattare till flera av det som vi kallar för Paulus brev. Glömmer vi bort kanske att han var med och skrev de här? Han är mottagare utav två utav de så kallade pastoralbreven. Och han dyker upp på massa ställen. Vi ser att han är en person som Paulus ibland skickar i förväg på sin resa för att förbereda någonting. Ibland får han stanna kvar och ordna upp saker. Och han är del utav så här nätverk av medarbetare som Paulus kan använda sig av och skicka in i olika sammanhang. Och det verkar som att Paulus plockar olika personer beroende på vilka problem det finns i den församling de ska till. Timoteus, han tycks ha varit lite timid kanske till sin personlighet. Någon som kan komma in och gjuta olja på vågorna. Paulus skriver om honom att jag har ingen annan som honom. Han finns där när Paulus ska skriva romarbrevet. Kanske sitter i samma rum som honom. Timoteus hälsar, likaså mina stamfränder Lucius, Jason och Sosipatros. Några av de här namnen dyker upp på andra ställen som de finns i församlingarna som Paulus grundar och i närheten. Några av dem är som profeter och lärare och annat. De är med när han skriver romarbrevet. Jag vet inte vad du får för bild i huvudet. Att är det kanske Paulus sitter på sin kammare och där själv sitter han och skriver ner romarbrevet. Eller är han i ett rum med andra människor och de bollar idéer tillsammans? Alltså hur ska vi uttrycka det här nu? Vad tycker du om det? Och någon producerar, nej så kan vi inte säga, det kommer de aldrig fatta. Tänk om det här är mycket mer en kollektiv insats än vad vi vanligtvis föreställer oss. Och kolla på vers 22. En hälsning också från mig, Tertius, som i Herrens tjänst har skrivit ner detta brev. Det är ju inte Paulus själv än som skriver detta. Utan han har någon som sitter där och vi kan väl föreställa att han vankar av och an i rummet där. Och så pratar och tänker högt och diskuterar med de här vännerna. Kan man vara sänd att vara, liksom, vad skulle vi säga idag, någon stenograf nästan, va? Sekreterare, ta anteckningar. Gaius, som har upplåtit sitt hus åt mig och hela församlingen, skickar också sin hälsning. Okej, så de är alltså hemma hos någon. Någon som har upplåtit sitt hus till Paulus, Timotius, Lucius, Jason, Sosipatros och kanske andra människor, där de komponerar det här brevet. Liksom statskassören Erastus och brodern Quartus, som också skickar sina hälsningar. Är det inte en rätt fascinerande lista på namn? Vi hörde innan att det är apostlardagen idag. Temat eller rubriken både för den här söndagen och gudstjänsten och även predikan är: sänd mig. Sänd inte dem, utan sänd mig. Det där är väl en bön som vi bör be med darrande knän. Sänd mig. Jag önskar, jag tror inte jag är där ännu, men jag önskar att jag skulle kunna be den här bönen från djupet av mitt hjärta. Att den skulle vara grundad och rotad i mig. Att det är som en så här blank check som jag har överlämnat till Gud och säger: sänd mig, jag gör vad som helst. Men för att vara helt ärlig så är det ju inte riktigt så. För som jag sa innan, när jag tänker på vad det innebär att vara sänd av Gud, använd av Gud, då tittar jag på Paulus. Och så tittar jag på mig själv och så ser jag det här glappet däremellan. Och så börjar jag fundera på, ja, men jag undrar vad Gud har för användning av mig. Jag som inte kan alla de där sakerna Paulus kunde. Jag som inte är på det sättet som han var. Samtidigt så förstår jag att det är ju inte så det är. Och den här texten påminner väl oss om detta. Att det är inte bara den där stjärnan som spelar roll. Det skulle inte vara så mycket med dem om inte alla vi andra fanns runt omkring. Jag vet inte vem du identifierar dig med. Du kanske är Paulus. Men kanske är det någon av oss som är en foibe. En finansiär, en affärskvinna eller affärsman som har goda ekonomiska medel och kan bli en missionens beskyddare. Eller är du kanske som Rufus mamma, vars hjärta slår extra för den här predikanten eller missionären och du blir som en mor för honom, eller en far. Eller är du kanske en Gaius som upplåter ditt hus för verksamheten, för missionen, för att den ska kunna äga rum och ha en plats att utgå ifrån. Det här är inte en uttömmande lista, det är bara exempel. Det finns så mycket mer. Men jag hoppas att vi någonstans i det här ska kunna se som personer och krokar att hänga upp våra egna liv på. När vi tänker tillbaka på den här filmen så är det inte Jesse Heyman vi minns, utan det är Tom Hanks. När vi tänker tillbaka på den tidiga kyrkan, då är det Paulus vi minns. Inte Foibe, Gaius, Quartus, de andra. Men de var där också. Och det har vi också en möjlighet att få vara. Tänk att vi kan få be den bönen. Sänd mig. Vi ber tillsammans. Himmelske far, tack för att du talar till oss genom ditt ord. Du talar också genom delar av Bibeln som först kanske verkar irrelevanta eller lite vid sidan om. Men tack för alla de här människorna som vi ser, för deras exempel på tjänst. Trots att man kanske inte står i centrum så går det att bidra. Och Herre, vi vill bli använda utav dig. Men vi är nog flera som har mer frågor än svar och kanske mer tvivel än vi har tro. Hjälp oss att se på bredden i sätt att vara sänd utav dig, att vara använd utav dig. Och hjälp oss att hitta just den plats och den uppgift du har för oss. Vi lämnar oss ytterligare en gång i dina händer. Och vi ber om allt detta i Jesu namn. Amen.